för några veckor sedan så kom det en väldigt spännande rapport. Det var en artikel i Daily Mail som handlade om Steve Bannon. Steve, kamrat Bannon. Välplacerade källor har sagt till Daily Mail och så vidare. Att Steve Bannon gör grundarbetet som behövs just nu för att dra ihop en presidentkampanj inför 2028. He's gonna run for president. Han håller på att knyta människor till sig nu, de som han behöver för att dra igång en kampanj. Och han börjar liksom positionera sig och han gör diverse drag. Att han funderar på det. Han funderar på det och signalerar att han funderar på det. Väldigt, väldigt intressant såklart. Det är kattmynta för Radio Bubbla-redaktionen. Vi har ju alltid beundrat Steve Bannon och vi har också alltid sagt att han är en perfekt politisk kandidat. Vi har pratat om det här ofta, att Steve Bannon han är lite grann som Trump, fast ännu mer Trump och ännu bättre än Trump. Och bara en liksom väldigt ball person som är mycket lättare att respektera än Trump. Och till skillnad från Trump, som jag tycker är ärligt talat helt olidlig att lyssna på. Att jag orkar aldrig sitta igenom liksom ett Trump-tal eller en Trump-intervju. Steve Bannon, han är magnetisk. När han pratar är svårt att sluta lyssna. Det blir visserligen ganska repetitivt om man lyssnar på War Room och sånt där. Men när han gör intervjuer och sånt där, då bänkar jag mig med popcorn. För att det alltid är så otroligt bra och... Ja, det är en sån liten magnetisk känsla. Jag hade en lång, lång utläggning för någon månad sedan i radion om hur mycket jag älskar Steve Bannon och varför. Jag ska inte köra allt det där igen. Men själv det här ämnet är väldigt intressant, att det kommer nu rapporter. En sak som händer just nu, och det sammanfaller i tiden, så att det kan vara lite värt att ta upp. Det är att Donald Trump verkar eventuellt vara vid sämre hälsa än han har varit tidigare. Det har varit mycket, mycket snack om det här. Han har fläckar på händerna, han har svullna fotleder. Nu i veckan så har han varit borta några dagar. Det är väldigt ovanligt, han har inte synts till, han har inte pratat med journalister. Jag tror det har gått någon vecka. Han har tydligen också hoppat över och spelat golf, vilket är ännu mer okarakteristiskt. Och de få bilder som har kommit ut på Donald Trump, så ser han liksom, han ser lite annorlunda ut, säger de. Han ser sliten ut. Han har lite konstig mimik. Han ser lite konstigt ut i ansiktet. Och folk säger att han har postat saker på sociala medier, så låter som att det är någon annan som har skrivit och försökt imitera hans stil, men det låter inte som Trump själv. Så det har varit en del sådana diskussioner och det har liksom trissat upp spekulationerna kring det här. Och jag kan väl säga det också, att min egen syn på det här då, mina intryck av den här diskussionen, det är som att, alltså, jag tar det här med ro. Alltså, Trump är 80 år gammal, 79 år gammal tror jag att han är. Och det finns en sorts mytologi som säger att Trump, han är vid perfekt hälsa. Han har blodvärden som en 30-åring och så vidare. 110-65 blodtryck. Och det är ibland det som att det tas som en baslinje för den här diskussionen. Och det är klart att om man tar avstamp i en sån här idiotisk mytbildning om att Donald Trump är som en 25-årings fysiologi, så är det klart att man landar fel. Så här, kolla, han har inte blodvärden som en 30-åring. Kolla, han visar tecken på att han åldras. Ja, det blir helt idiotiskt. Han är 79 år gammal. Självklart kommer det synas och märkas att han åldras. Och han har gjort saken värre genom att låtsas som att han är i perfekt hälsa och så vidare. Men det finns ingen skäl för någon annan att ta det på allvar. Så att jag tycker, mitt intryck är att allt det här som rapporteras ser helt normalt ut. Så de här fläckarna på hans händer, det är ett blåmärken av något slag. De, som jag förstår det, så är det väldigt vanligt på gamla människor, för att gamla människor får fler blåmärken än unga. Det är en sak som är väldigt vanlig. Också de här svullna fotlederna. Jag har personligen sett många äldre personer som har exakt det problemet. De här svullna fotlederna som liksom nästan väller ut över skokanterna och sånt där. Det är inget konstigt med det, och det är knappast något som påverkar deras förmåga att, liksom, att tänka och fatta beslut och vara till exempel president. Och sen det här med att han har varit borta från medierna, det är lite misstänkt Och det finns en teori om att han har fått en liten stroke, en så kallad tia. Eller kanske till och med en lite större stroke. Och jag tycker väl spontant att det låter liksom någorlunda sannolikt. Det kan väl mycket väl vara det som har hänt nu i veckan. Men det är inte nödvändigtvis sådär jättedramatiskt. Alltså, sådär, återigen, han är 79 bast. Det är helt vansinnigt att förvänta sig att han ska vara vid perfekt hälsa. Och det finns heller inga skäl att kräva att en president ska vara vid perfekt hälsa. En president ska fatta kloka beslut. Han ska manövrera politiskt gentemot sina fiender. Han ska inte slåss med dem med knytnävarna. Och det här med en stroke liksom. Det är många människor som har en stroke och sen fortsätter de i 10 år till eller 20 år till att vara väldigt effektiva personer. Det finns också folk som blir utslagna av en stroke. Men det finns också folk som har stroke efter stroke. Och det är liksom, det kanske märks lite på dem. Men det är ingenting som gör att man säger att de är så inkompetenta och att de kan inte göra ditten och datten. Särskilt inte om det är en sån liten tia stroke och så vidare. Ja. Jag skulle personligen tycka att det var mycket rimligare med yngre och friskare politiker. Men vi lever i en gerontokrati. Och det är vad det är. Och en annan sak är att vi vet att Trump aldrig någonsin skulle avgå av hälsoskäl. Eller ens någonsin kommentera några hälsoproblem. Och sånt. Alltså Trump måste vara antingen död eller i koma för att någon annan ska kunna ta över. Så att vi måste absolut förvänta oss att Trump blir i sämre och sämre skick.
Mm.
Precis som Biden, precis som George W. Bush, som också blev märkbart mindre klar i huvudet under sina 8 år som president. Innan vi fortsätter med 2028 och Bannon och allt det där, Boris, vad tänker du om det här med Trumps hälsa, hans frånvaro senaste veckan och så vidare, som du pratar så mycket om?
Nej, men vi kommer att få se mer av det som du är inne på. Det är därför att det är åldern i sig och sen den enorma påfrestning det innebär att vara president. Speciellt när man är en president som är hyperaktiv och startar nya strider dagligen och öppnar nya kampanjfält. Vem fan som helst skulle... Alltså jag är snarare förvånad över att han står upp fortfarande efter tempot de här 7-8 månaderna.
Ja. Har du hört teorin, Boris, om att Trump är svårt sjuk nu för att Putin förgiftade honom i Alaska?
Nej, jag har missat det.
Putin personligen administrerade en nervgift i handslaget eller när han dunkade honom i ryggen eller han lämnade i presidentbilen eller något sånt där.
Ja, de är lömska ryssarna. Men det är ju dumt att förgifta sin egen inflytelseagent. Liksom. Det vore väl
sorgligt. Det är precis vad jag tänkte. Alltså, kan Putin verkligen hoppas på att få en ny president som är bättre för honom än Donald Trump?
Svårligen.
Jag såg att Richard Spencer till exempel, han sa att absolut så vill Putin vill ju hellre ha J.D. Vance. För att J.D. Vance, han jobbar åt Thiel och Musk som båda är mer proryska än vad Trump är. Och Vance, han är bara tomt skal. Han kommer göra allt som han blir tillsagd. Så det är bättre för Putin om Vance tar över. Det är en teori i alla fall.
Ja, men det tror jag över sig. Alltså, det är...
Frågan är om Putin skulle vilja betta på det. Och vilja betta på det genom att personligen administrera ett gift för att personligen döda USAs president.
Ja, men han är ju en psykopat, Putin, så att det är klart han vill själv liksom kunna berätta det sen när han kommer tillbaka. Nu har han fått nåda stöt.
En annan teori är att det var inte Putin som var i Alaska utan en body double. Och Putins body double, han är en ännu större psykopat.
Ja, vem annars skulle ta jobbet?
Ja, så det finns en teori där om att mötet, det verkade lite grann som att mötet blev avbrutet i förtid. De skulle haft något till möte som, eller någon till liksom, grej som hände som inte blev inställd och sånt där. Och det sägs då att det där berodde på att amerikanerna upptäckte mitt under mötets gång att det var inte Putin som var där. Ja, förlåt, jag ska försöka ta mig tillbaka nu till
det som
jag tänkte skulle vara huvudsaken. Ja. Så det är såklart så att folk blickar framåt nu mot nästkommande valcykler. Så 2024, det är länge sedan. Smekmånaden är över för nya Trump-administrationen. De första 100 dagarna har kommit och gått. Midterms är nästa år. Folk börjar positionera sig inför 2028. J.D. Vance, han är heir apparent. Han är den förmodade efterträdaren. Men Trump har inte gjort någon endorsement. Man ska inte förvänta sig att han gör det i det här läget. Men han har liksom deflekterat lite grann när han fått frågan. Fram till härom veckan när han sa något i stil med att Vance förmodligen kommer vara favorit 2028. Något sånt där. Och eventuellt då så ska det vara det som har triggat Bannon att börja manövrera. J.D. Vance på sin sida, han var ute här om veckan och deklarerade att han var redo att ta över om det behövdes. Vilket såklart tolkades allmänt som ett svaghetstecken. Mm. Alltså, om du måste säga att du är det, så betyder det att det inte är uppenbart att du är det. Vilket betyder att du är det inte. Du är svag. Och en viktig fråga är ju, vem ska kunna kanalisera magabasen efter Trump? Och där så blir det nästan komiskt om man tänker sig att J.D. Vance ska göra det med allt vi vet, allt vi har liksom sett under de senaste åren. Så Trump har kämpat för sin agenda hela sitt liv. Åtminstone sedan början av 80-talet så har han exakt samma politiska agenda. Vilket ger honom faktiskt en enorm trovärdighet som politisk figur. En trovärdighet som nästan ingen annan har. Det är som Ron Paul och Donald Trump. Och kanske någon till som har varit så konsekvent genom sin karriär. Men J.D. Vance, han var svuren motståndare till Trumps agenda fram till i förrgår. Han var en uttalad never-trumper fram till ganska sent i sin karriär. Han kom till makten, både till kongressen och till Vita huset, som Peter Thiels man. Så han representerar liksom Thiel-muskfalangen inom den amerikanska högern som vi har pratat om ganska utförligt tidigare. Och det finns då en direkt konflikt mellan den falangen och magafalangen. De har ingått en sån ohelig allians inför valet 2024. Till fromma för Thiel och Musk som har fått inflytande, och de har fått sin man J.D. Vance i Vita huset och så vidare. Men det är inte så att magabasen eller liksom mer sofistikerade Trump-loyalister ser dem som en egentlig del av koalitionen, utan det är snarare som en kompromiss mellan olika oligarkblock eller något sånt där. Och en annan sak som händer just nu, som vi också berör tidigare men som är jätteintressant, är att Gavin Newsom, Kaliforniens ledare, han flyttar fram sina positioner rejält. Han fortsätter med det som vi har berättat om tidigare. Han riktar väldigt tydligt in sig på att ha en populistisk profil och triangulerar Trump-rörelsen. Och han har en del fantastiska egenskaper. Bland annat att han ser väldigt bra ut. Vilket man inte kan säga om J.D. Vance ens med bästa vilja. Så att det finns en hel uppsjö nu av bildmemer. Vi garvar lite åt det precis innan sändningen här. Och de här roliga bilderna som finns av, ja, när man jämför J.D. Vance och Gavin Newsom och deras respektive familjer. Så det finns en bild till exempel, de säger Which Way America? Och sen har de en bild på Gavin Newsom och hans fru som är en blond, vacker kvinna, och deras 4 blonda, vackra barn och deras hund. Och sen är bredvid en bild på J.D. Vance och hans bruna indiska fru och hans bruna indiska barn. Halvindiska, svarthåriga, brunhyade barn. En annan favorit, det är en bild av J.D. Vance som en sån här klassisk mystery meet amerikan som säger demokraterna är de verkliga rasisterna, och Gavin Newsom står och håller om 2 barn och säger håll dig borta från mina vita barn. Och mycket sådana bilder där det blir liksom, man inser när man ser de här bilderna, bara en blixtbelysning, att republikanerna kommer att ha ett riktigt problem om J.D. Vance ska gå upp mot Gavin Newsom. Och liksom, glöm för en stund politiken. Och det är för det, så här, magabasen kommer inte automatiskt gå med J.D. Vance, för att han är bara inte den personen. Och i termer av liksom karisma och liksom politisk erfarenhet och många andra saker, så kommer J.D. Vance från ett högerperspektiv se ganska dålig ut jämte Gavin Newsom. Och det är ett faktum bara att folk till höger i USA är djupt misstänksamma mot Vance för att han har en indisk fru och halvindiska barn. Och hans barn ser väldigt indiska ut. Och ett av hans barn heter Vivek. döpt efter Vivek Ramaswamy, som är en nära vän till familjen, till både Vance och hans fru som heter Usha. De pluggade allihop tillsammans en gång i tiden. Så att göra Vance till president skulle vara ett enormt steg framåt för den pågående indiska invasionen av USA. Åtminstone det är så eller det tror jag man kan säga ett objektivt faktum. Och det är många som ser indier som ett större och större problem i USA. Folk blir mer och mer negativa till indier för varje månad som går. Så frågan är om det överhuvudtaget är realistiskt när vi kommer till 2028 att välja en president som har bruna indiska barn. Jag pratar bara rent om det här som en valteknisk, pragmatisk fråga. Och Gavin Newsom, han har dubbelt så många barn som Vance. Och de är blonda och de är lintottar. Alla i familjen är ariska praktexemplar, precis som Gavin Newsom själv. Och i J.D. Vance familj så finns det inget ariskt praktexemplar, eftersom Vance själv inte är något och alla andra är indier. Så case för Vance, det ser svagare och svagare ut. Han kommer ju garanterat kandidera. Absolut 100% kommer han kandidera. Men han kommer ju också med 100% säkerhet bli utmanas i primärvalen av andra republikaner. Och han kommer förmodligen kämpa hårt för att få nomineringen. Om han nu är en tillräckligt stark kandidat när det kommer till kritan, vicepresident eller ej. Så att när vi går mot 2028, då kommer frågan kanske vara: vem kan vi vaska fram som har en chans mot Gavin Newsom? Vem kan mobilisera magabasen och bära facklan vidare efter Trump? Och här kommer vi till det som vi har pratat om i åratal. Jag tror vi har pratat om det sen innan Trump blev vald första gången. Nämligen att Steve Bannon är den perfekta kandidaten. Han är precis som Trump, så är han en livslång kämpe för precis den sortens populism som Trump står för. Ingen har varit en mer lojal förkämpe för Trump än Bannon. Inte ens Tucker Carlson. Bannon gick i fängelse för Donald Trump. Men han är också en långt mer intelligent typ än både Tucker Carlson och Donald Trump. Alltså Bannon, han har ett intellekt som man har respekt för. Och han är enormt retoriskt skicklig. Bannon är förmodligen den skickligaste retorikern som finns i amerikansk politik. Kanske jämte Nick Fuentes. Men Bannon har ju lite mer tyngd, lite mer pondus såklart än Nick Fuentes. Jag tror inte det finns någon som har en chans mot honom i till exempel en debatt. Och jag tror klassskillnaden skulle bli ännu mer uppenbar på The Podcast Circuit i en valrörelse. Som ju kommer att podcast kommer vara jätteviktiga i alla framtida valrörelser. Och jag skulle säga att den enda som jag kan säga på rak arm som jag tror skulle ha en chans mot Bannon, det är väl Nick Fuentes. Bannon är bara, han är extremt duktig, extremt karismatisk och han är väldigt, väldigt välkänd inom rörelsen. På CPAC i februari, CPAC är en sån här konservativ republikansk konferens som de har. Där hade de en omröstning om vem folk skulle vilja se som republikanernas kandidat 2028. Och Vance vann såklart, han vann stort, men på plats nummer två kom Bannon. 12% röstade på Bannon. Så att, ja. Vad säger du, Boris? Är det dags? Är det dags för kamrat Steve?
Det är dags. Det kommer bli oerhört spännande att se Newsom och Bannon bra gå loss mot varandra. Det är den enda som kan ta Kalifornien är faktiskt Bannon. För att, jag menar, Newsom har ju sin framtoning som är sanslöst stark. Och så håller han på att lära sig poddvärlden nu med sina små myssamtal och gör det jävligt skickligt. Och han kommer ju att ta en stor del av, jag menar, mycket av det Trump drog folk och röster på var ju gammal New Deal-politik egentligen. Och han kommer att köra en Roosevelt och det appellerar jättemycket till amerikaner och Trump-väljare. Och han förkroppsligar det här liksom, den amerikanska drömmen på alla jäkla sätt. Den enda som kan hantera detta och knäcka bilden, det är liksom en populistisk buffel som Bannon. Så kommer att peka, liksom bara kommer att mangla Newsom för hans bakgrund, skumraskaffär i Kalifornien och så vidare och så vidare. och ändå kan Bannon framstås som en liksom mer aristokratisk trots sin buffelhet. Alltså de kommer att slåss som precis samma väljare och det kommer att dela sig på de svaga Trump-väljarna som ändå faller för den här lite klenare Newsom-skärmen och de som vill ha liksom en hård ledare. Och det är Bannon. Man får se helt enkelt. Det kommer bli väldigt tufft, men det kommer bli äntligen en oerhört fascinerande valkamp väntar faktiskt.
Ja. Ja, apropå den aristokratiska aspekten, alltså Bannon, han är också krigsveteran.
Mm.
Tror jag man kan säga. Alltså han har en militär karriär, en riktig militär karriär i Stilla havsflottan. Han var yrkesofficer i ganska många år. Och som han alltid gillar att påpeka själv så har han barn, döttrar tror jag, som också är i det militära. Och han har tydligen kommer han från en släkt av militärer och sånt där. Så det där är väldigt, väldigt tungt i USA. Mm. Så han har väldigt mycket militär cred samtidigt som han kritiserar de dåliga krigen och så vidare. Och en lite intressant grej är att det sägs att Bannon var en väldigt viktig rådgivare till Vance inför senatsvalet i Ohio 2022 när Vance kom in första gången i senaten. Att det var Bannon som coachade Vance och lärde honom hur han skulle göra för att vara en del av MAGA. Det var han som liksom formaterade in Vance och gjorde honom MAGA-kompatibel. Så att Bannon skapade J.D. Vance. Och nu ska han ta tillbaka det.
Plocka sönder honom.
Ja. En annan intressant sak det är att Bannon, han har ju gång på gång har han sagt vem som borde vara kandidaten 2028. Han har namngivit vem han anser borde vara kandidaten 2028. Nämligen Donald Trump. Det har varit hans linje. Att Donald Trump ska då... Ja, vad menar han liksom? Ska han köra en tredje mandatperiod? Ska han skriva om konstitutionen? Menar Bannon allvar? Men han har sagt det i alla fall flera gånger. Men om man ser från det här perspektivet då så är det väldigt strategiskt, smart strategiskt av Bannon. För att han namnger ju ingen annan kandidat.
Nej.
Så att man kan se då som att han lämnar det öppet och bara visar liksom så maximal lojalitet till Trump.
Precis. Det är oerhört smart alltså. Han är en... Han kommer ju vara den sista trogne trumpianen som säger liksom, tills sista kandidatanmälningsdagen kan man säga liksom, så att jag tycker Trump ska ställa upp igen. I den fasta förvissningen att det gör Trump inte. Och det man minns då är den som längst stod vid presidentens sida och ville att han skulle fortsätta. Även om det skulle innebära en omskriven konstitution. Det är liksom 5+ i de hårda delarna av MAGA-rörelsen. Det är jättesmart.
Mm. En annan liten joker i leken som har kommit fram de senaste månaderna som är faktiskt ganska pikant, det är att Steve Bannon, han sägs ha 15 timmar inspelningar med Jeffrey Epstein som gjordes 2019, alltså samma år som Jeffrey Epstein dog, bara månad innan han dog så pratade Epstein i 15 timmar med Bannon och spelade in massa samtal med honom. Och det sägs att det här var en del av ett sorts PR-projekt som Bannon höll på med. Att han skulle liksom rehabilitera Epsteins anseende och få honom rumsren igen. Och sen samlade han på sig material för det syftet. Men i det här sammanhanget så innebär det att Bannon har 15 timmar material med Epstein. Där Epstein förmodligen pratar väldigt mycket om massa andra människor. Han pratar förmodligen väldigt mycket om alla möjliga politiker. Han kanske till och med pratar om J.D. Vance, vad vet jag. Han pratade säkert om liksom Gavin Newsom och en massa andra kändisar. Så att vi pratar ibland om Epstein och hans liksom kompromatfabrik och vem har det där materialet nu? Vem sitter på de där videobanden och så vidare nu? Men det verkar som att Bannon sitter på sin egen Jeffrey Epstein liksom, skattkista med Epstein-inspelningar av ett annat slag som han väljer att inte publicera nu. Epstein dog och då, vad ska jag göra liksom? Men han har den där. 2028 kommer han fortfarande ha dem där.
Ja.
Och det finns nog många som darrar när de tänker på vad det där kommer innebära.
Det är ett bra sätt att få folk hålla inne med angrepp och uttala sitt stöd. Så att, Ja.
Jag vill också bara nämna i sammanhanget att det finns en annan kandidat som jag länge har sagt är, jag tror att det är den bästa kandidaten, den mest realistiska kandidaten om man ska fortsätta liksom magalinjen. Och det är Don Junior. Don Junior som är liksom ung och karismatisk, han är aggressiv och konfrontativ. Han har fokuserat mer på det politiska medan hans syskon har skött liksom affärsdelen av koncernen. Och Don Junior, han heter Donald Trump. Hans namn är Donald Trump. Det är ganska tungt. Och jag tycker att det kan vara värt att fundera på när då till exempel när Bannon säger att Donald Trump borde kandidera 2028. Så om Don Junior ställer upp 2028 så är det faktiskt så att Donald Trump kandiderar 2028. Bara en liten tanke.
Men
där tror jag listan är slut.
Ja.
Det finns ingen mer på min lista. Det är liksom Bannon, Don Junior. Vem mer kan man tänka sig? Från
den sidan. På Don Junior alltså?
Det vore liksom det mest logiska valet från familjen Trumps perspektiv. Bannon har varit sjukligt lojal och han skulle kunna föra facklan vidare. Men Trump-familjen och Trump Don Senior litar förmodligen mycket mer på. Alltså, Bannon är ute i kylan från Trumps perspektiv. Han kickades ut för väldigt länge sedan för att han eventuellt då för att han sa några saker om Trumps dotter. Man får aldrig säga någonting negativt om Trumps familj. Då är man liksom ute i kylan för alltid. Så Bannon har fortsatt vara liksom obrottsligt lojal hela tiden. Men när han sa de där grejerna om Ivanka så är han liksom på skitlistan. Så därför kanske inte Trump skulle ställa sig bakom honom och endorsa honom utan föredra då att pusha Don Junior. Och jag tycker Don Junior skulle vara en ganska bra kandidat. Och väldigt kompatibel med hela Trump-projektet, Trump-dynastin. Först har vi Donald Trump senior, sen tar vi Donald Trump junior. Och sen Barron. Det skulle vara väldigt, väldigt logiskt. Då skulle de kunna ha en obruten linje. Och bara keep it in the family i årtionden. Och Don junior är ganska bra.
Jo, men han känns bara som för osynlig på något sätt. Det är inte sin egen man. Riktigt.
Det är svårt när man heter Donald Trump Jr. att vara helt och hållet sin egen man.
Ja, jo, men man har en jäkla... Och det är alltid problemet med stora mäns söner, alltså. Att verka i skuggan.
Hans uppdrag skulle inte vara att vara sin egen man. Han skulle vara sin fars son. Och kampanja på det, hans liksom, key selling point här skulle vara att jag fortsätter det min far startade. Ni kan lita på det, för jag är hans son.
Man måste ha gjort något också. Det var därför kungar förr i tiden skickade iväg sina söner för att erövra ett land eller sådär. Innan han själva liksom trillade av pin.
Fort skicka Don Junior till Grönland.
Har han gjort det redan?
Ja, han har varit på Grönland.
Ja, det kan, ja, i och för sig.
Ja. Jag tror att han var på Grönland. Så att om Don Junior erövrar Grönland, skulle det räcka, Boris?
Alltså, det är...
Ja, det räcker. Om Don Junior officiellt blir ansvarig för att annektera Grönland till USA, det tror jag räcker som politisk bedrift.
Ja, låt gå. Men jag inte säger, ja.
Han skulle kunna ta ett grönländskt namn. Han skulle kunna ta så här Eskimo-namn och bli så här halvnaturaliserad Eskimo-kung.
Ja, men det är bättre. Det är fan bättre. Nu snackar vi. Alltså, han lämnar liksom... Han bara försvinner. Och sen dyker han upp och blir på naturlig väg Eskimo-ledare. Bryter loss Grönland från Danmark och liksom ger det som gåva till sin far. Han har liksom 2 år på sig. Det vore stort. Det vore väldigt stort.
Kommer han tillbaka i fördelen gigantisk sälpäls?
jo, absolut. Liksom.
Ja, vi får se. BBSen säger här: kamrat Bannon och ynglingen Fuentes, president och vice av de förenta katolska staterna. Ja, touché. Då, både Fuentes och Bannon är katoliker faktiskt.
Ja, men vi har problemet där med alltså då måste Fuentes göra någonting av den här våldsälgrejen alltså. Inte så att han blir ihop med någon, utan det här är lustigt eller märkligt, för att det är andra gången denna vecka jag propagerar för eunuckkasten.
Ja.
Det mest framgångsrika västerländska imperiebygget var ju faktiskt det bysantinska riket, och det fungerade med hjälp av eunuckkasten och även framstående krigare och amiraler. Så att jag är lite, eller ganska allvarlig här nu. Det är lite så här småfjösigt och liksom, nej men jag lever i frivilligt celibat. Och fördelen är precis som du sa, man kan koncentrera sig på andra saker, behöver inte ägna sig åt det motsatta könet och allt vad det för med sig. Om man liksom är lite lätta sexuell och sådär. Men då ska han ta steget fullt ut. Alltså det vore ju perfekt att han liksom ordnar en slags orden med kastrerade unga män som bara tjänar. Jag är lite allvarlig här nu.
Ja, alltså om det skulle hända, Boris, då skulle jag bli... Alltså jag ska inte säga att jag blir rädd, jag skulle bli väldigt imponerad. Jag skulle tycka det var enormt farligt. Alltså det skulle bli en enorm kraft. Ja. Alltså om de verkligen liksom... inte bara sitter där i källaren och surar, utan de plockar fram en vass kniv och hur det nu går till. Det skulle vara väldigt, väldigt ballt. Men... jag kan berätta för dig att det finns en annan plan som redan är liksom lite grann satt i verket, som håller på att hända där med Nick Fuentes.
Va?
Jo, därför att det är så att Fuentes är som en god katolik, så inser han förstås att det är hans plikt som man att föröka sig. Så att han, som god katolik, så kan han inte förbli i celibat för alltid, utan han ska bli familjefar och han ska skaffa barn. Och, för det finns ju en sak som kvinnor är bra för. En enda sak. Och det är att producera arvingar. Så han har sagt att han ska gifta sig och skaffa barn. Han ska hitta någon kvinna att gänga sig med. Och han ska inte göra någonting med henne förutom att producera arvingar. Och han ska hålla henne liksom barfota i köket eller vad det är för någonting. Liksom. Och han har ingått en sorts pakt, eller en tävling kan man säga, med en annan profil som befinner sig i tillfälligt celibat, en annan katolik, nämligen Milo Yiannopoulos.
Nej. Aha.
Jo, så Milo Yiannopoulos och Nick Fuentes, ja. De har ingått en sorts dödspakt. De tävlar. De slår vad om vem som först kommer att gifta sig och ha en son. Och båda säger, jag kommer att vara först. Och båda har såna här projekt. Och Milo Yiannopoulos, han letar öppet efter en kvinna. Och han ställer upp kriterier. Han säger, det här är vad jag kan erbjuda dig. Jag kommer inte störa dig. Jag kommer aldrig kräva att få ha sex med dig. Du ska producera arvingar, såklart några stycken. Men i övrigt får du göra som du vill. Det kommer vara väldigt bekvämt för dig. Du kommer kunna göra din egen grej. För jag kommer inte vara intresserad av att göra något annat med dig. Och Fuentes har väl en liknande situation. Ja, och jag är säker på att båda har hundratals kandidater som hör av sig.
När vi ser pakten mellan Fuentes och Milo, tänk då, jag går bara ännu mer igång på min idé om en order av kastrerade män som är rikets väktare. Liksom. Vi ger allt för riket. De vore ju perfekta sådana förgrundsfigurer och instiftare av denna order.
Istället,
andra kan sätta barn till världen.
Ja, det vore väldigt, väldigt häftigt. Du hade en väldigt bra idé där, Boris. Mycket tänkvärt. Vi får tweeta till Fuentes och Milo och säga att
ja,
grabbar, det är nya planer nu. Vässa kniven.
Ja, vi har ju läkare i nätverket, så att vi kan väl skicka en.
Absolut. Absolut. Vi skickar en katolsk mohel som löser det. Det är lugnt. Ja, ganska spännande faktiskt. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer. Och jag hoppas såklart att du har rätt, Boris, att vi ska få en armé av eunucker som kliver fram lagom till 2028.
Det vore jäkla häftigt.